Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann-Sandin Lindgren. Och nu har jag återigen en väldigt trevlig, intressant människa i vår studie. Välkommen tillbaka, Monica Englund.
Men så där mycket superlativ orkar jag inte höra.
Typiskt svensk, skulle jag säga. Vet du det?
Kanske.
Finns några ordspråk. Eget beröm luktar illa. Man ska inte förhäva sig. Man ska
Tror inte att du är någon.
Exakt. Nej. Det är en hel generation som inte fick säga jag ens.
Det är sant.
Ja. Så att du tillhör den generationen, det förstår jag. Jag är nästan i brytningen så jag vågar säga bra saker. Och jag tycker faktiskt att man ska säga bra saker.
Ja, det är roligt.
Det är roligt. Mm. Och du och jag har gjort två, tycker jag, väldigt bra program. Det första programmet var ju när du faktiskt kom hit och berättade om vad som händer när ens partner dör och man ska ta över lån.
Så var det.
Ja, och det var en chock för många att veta det.
Jag vet. Det är väldigt många som har kommit och pratat med mig om det här efteråt faktiskt.
Ja, och jag känner ju människor som jag frågar, hur har ni tänkt? Vad händer nu om den ena dör? De stirrar på mig som om jag är dum i huvudet. Ja, men då bor jag kvar. Men får du lov att ta över lånen då? Vadå?
De har inte tänkt alls.
Nej.
Så jag säger nu till dem jag känner, tro inte att ni dör samtidigt.
Nej.
För på något konstigt vis så inbillar man sig det. Ja. Och det är sällsynt.
Precis. Och i förra programmet, som jag tyckte var lite mer, vad ska man säga, lite nyskapande, då var det du som plötsligt talade om vad AI betydde.
Ja, det är fortfarande nytt för mig. Men ja, vet du, jag använde det i morse igen, men då pratade jag inte, då skrev jag faktiskt.
Ja. Och när vi satt i studion så kopplade vi upp oss till våra båda AI-röster.
Vi var ju fyra stycken här inne. Det var otroligt alltså.
Ja, jätteroligt.
Jättekul var det.
Ja, och då handlar det framförallt liksom om, ja, kan en AI vara mänsklig? Eller, ja. Mm. Och tvärtom, hur är det med människor som beter sig som robotar?
Ja, och jag fastnar faktiskt för de här icke-mänskliga, vänliga personerna som jag har pratat med.
Ja, så det kan ni lyssna på. Och innan vi ska starta det här programmet och jag ska tala om vad det handlar om, vet du om att jag har träffat en till Monica Englund?
Ja, jag vet. Inte att du har träffat henne, men jag vet att det finns en i Tyresö som heter Monica Englund och som också har jobbat med skola. Jag tror hon var fritidspedagog eller något.
Alltså,
vi har blivit
sammanblandade. Som tur är så stavar ni inte Monica på samma sätt.
Nej.
Du stavar med
C.
Och hon stavar med K. Och jag träffade henne därför att hon är numera ordförande i bygdegårdsföreningen. Alltså det är bygdegården som ligger där vid slottet.
Mm.
Och då sa jag, vad kul att träffa dig, Monica Englund, dig har jag hört talas om. Och då sa hon direkt, det finns en till.
Det kanske finns fler.
Ja, visst. Så jag sa, ja, den har jag också träffat. Mm. Så det var jätteroligt. Men i båda de här tidigare programmen så har vi pratat om en fritidssysselsättning som du har.
Ja. Ja, det är mitt nya liv kan man säga. Det som börjar efter pensionen.
Ja.
Ska jag berätta hur det gick till? Eller?
Ja, för du får ta lite för de som inte vet vem du var. För att jag har känt dig som en väldigt duktig ordförande i kommunfullmäktige. Det finaste uppdraget man kan få.
Ja,
det högsta man kan få i kommunen. Där jag för första gången när jag var helt ny i politiken hade väl varit där tror du var min första ordförande faktiskt. Mm. Och jag tyckte du var jättebra på det.
Ja, jag tyckte det var roligt. Men jag blev sjuk.
Ja.
Jag gick i väggen.
Jag vet.
Då fanns det inga väggar att gå i. Men jag klev in i den trots att jag samtidigt jobbade med utbrända lärare på en ö i skärgården.
Aha.
Så jag kunde ju aldrig få några såna här krämpor. För jag hade ju checklistan framför mig. Jag gick till doktorn och frågade om jag kunde få någonting att sova på. För jag hade inte sovit ordentligt på några veckor.
Det är ett av liksom, så det börjar va?
Ja, man så börjar.
Ja.
Och då så säger hon att du har inte funderat på att ta det lite lugnare. Nej, jag har det jättebra. Jag mår så bra. Jag behöver absolut inte. Jag har det jätteroligt. För hon hade ju sett mig då när jag hade gått i väggen och varit ledsen. Och så säger hon, men du måste ta det lite lugnare. Nej, men jag ser här att du bröt båda fötterna en gång, säger hon. Ja, det stämmer, säger jag. Vad har det med det här att göra? Ja, det är lika viktigt att du tar det lugnt nu som det var att du fick gips när du hade brutit fötterna.
Det är helt rätt sagt.
Ja. Men jag tog inte åt mig det ändå, utan jag ringer till min kompis på vägen hem och säger, kan du tänka dig, hon vill ju sjukskriva mig på halvtid, det var väl dumt. Och då säger min nära vän att, ja men det visste du väl, hade du inte fattat det?
Nej.
Så det tog några veckor innan poletten ramlade ner. Och då föll jag ju pladdask rakt ner.
Ja, för det är väl också någonting som händer när man blir utbränd, för det har jag också varit, att när man väl stoppar, när man gått in i den väggen och sen inte springer på.
Ja, då är det...
Då gör man en... Då finns det nästa... Då orkar man knappt ta sig ur sängen.
Nej, det var svårt. Jag ville inte visa mig för folk. Det var jättejobbigt.
Ja.
Sen så piggnade jag väl på mig. Och då fick jag en cancer.
Jag vet.
Jaha, tänkte jag.
Du var lite en rund människa ett tag.
Ja, jag var väldigt rund ett
tag. Och sen så såg jag dig och tänkte, är det här Monica Englund? För du...
Ja, jag fick en rejäl bröstcancer som var aggressiv. Så dagen efter min 60-årsdag fick jag sista cellgiften.
Mm.
Och då tänkte jag, nej, nu jobbar inte jag mer. Nu får det vara bra.
Okay.
Nu ska jag vara mormor och farmor på heltid.
Vad bra!
Och jag får försörja mig på något himla vis. På något sätt går det väl. Jag hade ju sjukpenning ett tag.
Mm.
Och 04 så fick jag frågan från kommunen om jag ville bli vigselförrättare.
För du, i och med att man har haft politiska uppdrag...
Så kan man få sådana...
Ja, för det är ofta de som kan få sådana uppdrag. Det är inte alla som kan få
Nej,
det, va?
Nej, det är väldigt mycket hysch-hysch kring det där. Men jag fick det och tyckte att det var jätteroligt. Mm. För det är ju ett uppdrag som man inte får ta betalt för. Och det passar ju perfekt när man var sjukskriven. Så jag använde väl det här vigselförrätteriet till att rehabilitera mig egentligen, kan man ju tänka efteråt.
Man får inget betalt?
Man fick då 110 kronor från länsstyrelsen. Det men, får man fortfarande.
Men varför tar människor på sig att bli vigselförrättare?
Ja, det kan man fråga sig. För att om man till äventyr skulle bli erbjuden någonting av ett par.
Ja.
Vilket naturligtvis har hänt många gånger. Om jag då skulle ta emot det. Då blir jag av med min vigselrätt. Så men, att man får alltså inte ta betalt som vigselförrättare. Aha. Det borde... spridas det också. Men det är ett väldigt roligt uppdrag.
Jag vet, men det är så här, borgerlig vigselförrättare, det vill säga annars kan man gifta sig gratis i kyrkan, då kostar det heller ingenting. Man betalar ju inte till prästen.
Nej, och det gör man inte. Alltså för ett par som bor i en kommun så kostar det ingenting att gifta sig i kommunen.
Nej, men om man då gifter sig i kyrkan måste någon tillhöra Svenska kyrkan.
Känner inte till det.
Jag tror det faktiskt.
Ja, det är möjligt.
Jag tror det.
Mm. Men hur som helst, så jag tyckte det här var kul. Offrade sig min man då många lördagar och söndagar på att åka runt och ha bröllop.
Mm.
Och det förändrades ju på något år att det blev större och större tillställningar och mer planering och långt i förväg skulle man bestämma och så. Och så satt jag med, alltså komma fram till huvudgrejen. Så satt jag med ett par som skulle gifta sig. Och så gick tjejen på toa. Och då säger han, har du begravningar också? Jag tänkte, det var väl en väldigt konstig fråga att ställa när vi sitter här och pratar bröllop.
Ja.
Men då visar det sig att hans pappa och bror har en begravningsbyrå i Tyresö. Och så gick det bröllopet, gick som det skulle och så gick det några månader. Och sen ringer han och frågar, kan du tänka dig att ta en borgerlig begravning? Det är en kvinna i Krusboda som har gått bort. Och då hör jag mig själv säga, ja det tror jag. Och tänker, men har du inte lärt dig någonting på alla år? Hur fasen kan du säga ja till något du inte vet någonting om?
Du har inte lärt, det ordet alltså, nej finns inte i ditt vokabulär.
Då i alla fall inte.
Nej.
Men när jag hade lagt på luren så blev jag ju alldeles förskräckt. För jag hade aldrig varit på en borgerlig begravning. Jag hade noll koll på det.
Mm.
Och så började jag titta i psalmboken, för där visste jag ju att det fanns sån här ritualer för präster. Och blev avundsjuk på dem, tänkte, tänk så lätt de har, det är bara att läsa innantill. Jag hade ju ett blankt papper.
Ja.
Och det här är ju nu några år sedan, snart 20. Och jag är så glad att jag sa ja den där gången. För det är det absolut bästa jag har haft för mig i hela mitt liv.
Men du får höra så här, hur lär man sig sånt då? Gick du själv på någon borgerlig begravning för att kolla hur man gjorde?
Nej, det gjorde jag inte. Utan jag läste på nätet. Nätet var väl inte så mycket, men jag läste i alla fall på olika ställen. Människor som berättade om begravningar. Sen så försökte jag, ja, det gick så småningom. Men det tog ju några år innan jag hade hittat liksom min trygghet i den här sysslan. Men jag hade i alla fall väldigt snart kommit över det här att jag inte var avundsjuk på prästen. För jag tyckte att min roll på den här ceremonin, den var väldigt, väldigt tydlig. Alltså jag hade en enda uppgift och det var att se till att det skulle bli så ljust som möjligt.
Ja.
Att man skulle gå därifrån lite lättare i hjärtat än när man gick in. Mm. Så att tillsammans med de anhöriga så försökte jag då, och försöker jag fortfarande, att skapa någonting som de tycker känns rätt för den här personen.
Mm.
Men det är klart att på de här åren så har jag ju hittat en struktur som jag tycker passar mig och som verkar passa de flesta. Så den brukar jag numera presentera som ett förslag.
Mm.
Men om inte de anhöriga tycker att det verkar deras grej, så gör vi på något annat sätt.
Mm.
Och den här erfarenheten, vet du, som man har fått av att träffa så mycket människor, den är ju guld värd.
Men får jag fråga så här, i mitt huvud då, jag har ju gått på flera borgerliga begravningar. Jag tycker att det är bland det bästa av begravningar. Men det beror på att jag har väldigt svårt för det här liksom med, när Jesus kommer in i bilden, så har jag liksom, för människor som då inte är troende, så är det väldigt svårt för allt det här som, av de här ceremonierna som kanske för de som är troende är helt perfekta. Så att jag har ju varit med om väldigt personliga borgerliga begravningar. Men i mitt huvud så låter det som att giftermål är det glädjefyllda och begravningar är det sorgliga. Men så är det inte alltid.
Nej, så är det verkligen inte.
Nej, förklara. Alltså
för, nej, det kan man göra sig dum nästan när man säger. Men ett bröllop, det är ju lyckat om gästerna gråter. Aha. Då har man lyckats nå liksom, det här snyftet. Oj, 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 vad gulliga de är. Och så gråter de. Och en borgerlig begravning, den känner jag ganska misslyckad om inte de anhöriga åtminstone har dragit på munnen och lett lite grann.
Ja.
Man kan inte förvänta sig att man ska skratta på en begravning, men man ska kunna känna igen sig.
Ja.
Och det här som man bär med sig som erfarenhet, begravning efter begravning, det blir ju till slut som en skatt. Jag ångrar att jag inte har skrivit, jag skulle förstås ha dokumenterat, det har jag inte gjort. Utan när jag börjar prata begravningar, det kan jag sitta i timmar och komma på den ena märkligare historien än den andra. Men jag har övertalat min dotter att ta över det här efter mig.
Jaha,
det känns ju som att annars har jag gjort det här liksom bara för mig själv. Det är ingen som har någon glädje av det.
Ja.
Så hon fick ju nu, hon var med mig på några begravningar och kände in och har hittat sin variant på min variant.
Ja.
Och trivs jättebra med det.
Hon har börjat?
Hon har börjat. Hon har, jag tror hon har haft 15-20 begravningar redan.
Men det här, och då får jag höra, det här är heller ingenting man tjänar pengar på. Nej. Eller det kan man göra.
Ja, numera så är det så att när jag började, då var det kommunen som ersatte begravningsofficianten med en ganska liten summa. Medan om man tog en begravning utanför kommunen, då fick man lov att skaffa sig en egen firma och fakturera och hålla på. Och det tyckte jag var krångligt i början, men det blev ju så att jag fick bli så att säga egen företagare. Jag gamla facktanten blev egen företagare. Men det var lärorikt. Men det är ju inget företag som man kan tjäna pengar på. Man kan inte leva på att vara begravningsofficiant. Det kan man inte. Utan det är ett typiskt bra extra knäck kan man väl säga.
Mm.
Och för en pensionär var det ju perfekt. Alltså, jättebra.
Men är det inte så här, för att det kanske jag sa i någon annat program jag pratade med dig om. Min erfarenhet av begravningar, det var när jag var ung. Fruktansvärda tillställningar som bara var sorgliga. Det var alltså mörker, det var gråt, ledsamheter. Och jag tänkte så här, begravningar tänker jag inte gå på. Så jag gick inte på de här släktingarnas begravningar när jag var ung. För jag tyckte att det här var så dåligt, eller jag vet inte vad jag tyckte ändå. Jag kan inte säga att det var dåligt, men jag mådde inget bra helt enkelt. Jag tyckte att det här är ju den släktingen, och nu pratar vi bara om, jag kommer inte ihåg vad man pratar om ens. Men sen, när min mamma dog, och jag fick Sven Lionell, våran kulturpappa här i Tyresö, som kände min mamma, och hela begravningen blev som en, alltså det var, vi hyllade ett liv.
Exakt.
Och jag var euforisk. Jag var så lycklig över begravningen. Jag var, Jag lättade flera ton av, bara för att här är vi 100 pers som tyckte väldigt mycket om min mamma. Och hon, om hon nu är där, eller, men bara hylla ett liv.
Och det är naturligtvis enklare om man själv är bekant och känner personen.
Ja, det förstår jag.
Men samtidigt känner jag idag att det är nästan lättare för mig om det är en person som jag inte är personligt bekant med.
Ja.
Därför att är det en vän, då blir jag ju också väldigt känslosam. Då är det svårt att hålla den här ljusa tonen som man vill. För då blir man som man måste svälja några gånger. Så det tycker jag är jobbigt. Men att när man sitter och planerar begravningen, att då försöka lyssna in så man på något sätt ändå tycker att man känner den här personen.
Och det är viktigt att man kan beskriva.
Ja.
För det finns ju någon idé. Eller gör du så att du berättar om deras liv lite grann?
Ja. Och det, helst så vill jag inte att de anhöriga själva ska skriva.
Nej.
Utan helst vill jag sitta och lyssna så att jag kan formulera det
på, ditt sätt.
På mitt sätt.
Ja.
Men ofta är det så att man också läser någonting som någon anhörig har skrivit.
Ja.
Någon som kanske inte är där.
Mm.
Och det måste, och sen är det musiken också.
Ja.
Musiken lägger ju stämningen totalt. Och jag har haft all sorts musik på begravningar. Alltså. Mm. Alla de sorters musik man kan tänka sig.
Och det får man ju välja på en borgerlig begravning. För det behöver inte vara salmer som sagt.
Nej.
Ingen enda salm. Eller är
man,
som,
nej,
är,
man kan få sjunga salmer om
är
man
är det
vill.
Någon som väljer salmer
ja,
på en borgerlig?
Ja, det har hänt flera gånger. Och då säger jag, det får vi gärna göra, men då måste vi ta hjälp av någon som kan sjunga. Antingen ni själva eller att vi tar en skiva med någon. Det finns ju jättebra psalmsångare som man sjunger efter klockan 12 på festen.
Ja,
alla psalmer kommer fram. Så att det brukar lösa sig. Men det är just det här att försöka hitta den här människan. Alltså prata om livet som den har levt och alla ljusa minnen. Och sen veta att jag brukar alltid säga att ni som sitter här, ni känner ju honom.
Mm.
Och alla har ni era egna minnen av honom.
Mm.
Och hoppas att de glada, ljusa kan komma fram. Även om det här nu är en vemodig stund. Och sen uppmanar jag dem att tänka på att själv sen när man sätter sig efter ceremonin berätta.
Mm.
Så får man ju en fullödig historia. Så får allas minnen delas så blir det ju en riktig bild.
Är du ofta med på den här?
Aldrig.
Nej.
Okay. Aldrig. Nej. För det, jag ser såna här svenska långfilmer framför mig när prästen sitter på begravningen och pöser in. För då känner jag att då är jag ju i vägen. Alltså.
Okay. Ja,
för att då, annars ska den som sätter sig bredvid mig behöva liksom ta hänsyn till mig. Så jag säger alltid nej tack till det.
Men är det inte skillnad då? Jag var på två begravningar i år. En väldigt ljus. Det var Sune Linder som är känd från Tyresö. Det var hans sonson Erik Linder som sjöng. Det var vad heter det, Kristina Tallberg som var officiant.
Mm.
Alltså det var fullt med hans vänner. Han blev gammal och väldigt hyllad. Jag gick inte på minnesstund. Jag gick inte dit. Men jag har ju fattat nu hur viktigt det är att gå på begravningar. Därför att det är väldigt skönt för de anhöriga att upptäcka att vad många det är som tycker om min anhöriga. Sen var jag på en begravning med en kille som hade tagit livet av sig. Och det var outhärdligt, vad ska jag säga. Jag kan inte komma ihåg något från, för jag var så ledsen.
Mm. Alltså jag har ju hållit på så länge, så att jag har haft små bebisar, jag har haft självmord, jag har haft otroligt många öden. Och det är klart att det är svårt att vara glad och ljus och försöka sprida glädje om det är en tonåring som har tagit sitt
Exakt.
Liv. Och då måste man försöka hitta någon sorts stabilitet i det också.
Någon
och
tröst.
Det brukar gå.
Mm, det brukar gå.
Med hjälp av musik faktiskt oftast.
Ja.
Och sen att ha fått vara med om alla de här människorna som jag då har hjälpt. Eller i alla fall varit delaktig
hjälpt,
i begravningen.
Det tror jag.
Ja, kanske hjälpt kan man säga. Och de säger efteråt, jag förstår att du kände honom.
Oh.
Ja, när träffades ni? Men jag har faktiskt aldrig mött honom i livet. Nej, men jag var säker på det.
Ja.
Och då tänker jag,
då har man lyckats.
Ja, och den känslan alltså att man har betytt något för de här personerna som är på begravningen. Att de kramar om en när de går ut och säger, åh, vad härligt det här var.
Ja.
alltså den glädjen och den lyckan, den kan jag leva på hur länge som helst. Det är underbart alltså.
Ska vi ta lite av det praktiska? Hur går det till? För jag vet hur det gick till när mina föräldrar dog. Beroende på man, för då var det en borgerlig begravning för min mamma och en kyrklig begravning för min pappa. Mm. Och det var två helt olika sätt.
Egentligen behöver det inte vara det.
För man alltså, uppsöker en begravningsbyrå först.
Och det, nu så kanske jag trampar i klaveret, men när jag började då kände jag ju inte de här unga grabbarna och deras pappa. Jag visste inte att de hade en privat byrå. Men sen har jag ju träffat på alla stora aktörer också. Och jag tror att om jag själv, när jag själv ska ha en begravning, de flesta människor arrangerar max 1,75 begravningar i sitt liv. Så det är ju ingen vanlig syssla att gå till begravningsbyrån. Då skulle jag välja en liten byrå.
Ja.
En liten byrå för att få det där personliga. Att ha en person som följer mig genom hela den här tiden, de här dagarna fram till begravningen. Och under en period för några år sedan, då kom det ju en mängd såna här begravningsbyråer på nätet.
Just det.
Man kunde beställa på nätet.
Det gjorde vi faktiskt, en av dem.
Ja, och då hade ni väl kanske tur. För så många märkliga tillställningar jag kom på. För det är inte så lätt att veta vilka rutor man ska kryssa i om man sitter där. Det kunde vara så att det inte kom någon kista. Och det kunde vara så att blommorna var någon annanstans. Och vi som då var begravningsofficianter eller präster, vi gjorde ju allt vi kunde för att det ändå skulle bli så högtidligt och så bra som möjligt. Men det var ju väldigt mycket. Nu tror jag det har rättat ut sig lite. Och även de stora byråerna har någon variant där man kan beställa på nätet.
Ja, för det var ju också en grej tycker jag. Nu är jag ju, min mamma dog ju nästan för 12 år sedan. Min pappa dog faktiskt precis under covid. Så när vi skulle göra en begravning till honom så försvann allt som var liksom, man fick bara vara 40 personer, det var Bålmodalens kyrka. Men det som var jättejobbigt tyckte jag när min mamma dog, när jag inte visste någonting, det var ju att hela hennes konto stängs. Jag hade ju hand om hennes ekonomi, och då stängs hennes konto, vilket på något sätt att man måste ligga ute med de här pengarna, och då var vi fortfarande så här, det är ju självklart ska det vara allt, alltså man är ju så här, men klart det ska vara så eller så eller så. Och det kostar ju, alltså det där, minnesstund, jag tror att det kostade 60 000.
Ja, det kostade säkert. Och det som är så tråkigt är att man är ju ingen bra konsument alltså när man sitter där.
Absolut inte.
Och om man då sitter hos en liten byrå, en privat byrå, då är inte kravet på att sälja lika stort.
Nej.
Men den som sitter på en stor byrås kontor har ju en apparat ovanför sig och en deadline, och det ska vara röda siffror eller svarta siffror. De måste försöka övertyga familjen om att klart ni ska ha en sån kista och det här finns alternativ. Och så tycker man ju då som anhörig, det är klart vi ska ha det.
Ja, det är väldigt svårt.
Men man måste nog ändå försöka att tänka.
Men det här att man måste själv då som anhörig ligga ute med pengarna. Det är jättekrångligt, det visste jag inte heller om när min mamma dog. Att plötsligt var man tvungen att skicka in papper hit och dit till Nordea, hon tror jag skötte hennes grejer. Och liksom det, stoppa papper, alltså det var bara få tillbaka allting.
Men det där var precis det vi pratade om i första programmet. Ja. Alltså, det är man ju inte beredd på.
Absolut inte, och att det är så krångligt med allt det praktiska. Man har fullt upp och ordnat en begravning som dessutom ska ordnas väldigt fort. Man ska ta alla besluten, man ska få ihop allting. Och mitt i alltihopa måste man lägga ut det med ganska stora pengar. Och då bestämde vi när min pappa låg för döden. Vi plockar ut pengarna innan. För vi skötte ju hans ekonomi. Så vi slapp liksom bara den grejen, vi tre barn. Att liksom själva försöka få ihop till den här begravningen.
Det där är ju bekymmer. Men de flesta begravningsbyråer som jag har jobbat med, de vet ju om det här. Så de fakturerar ju inte, så man måste betala för en bouppteckning är klar.
Nej, men minnesstunden kostar ju.
Ja, alltså det man ska äta.
Ja, det är massa saker där.
Och det måste man ju inte heller göra.
Jag vet, men man, om man nu vill det.
Ja, då är det nog bra att plocka ut lite pengar för mig. Ja,
för bygdegården kostar pengar. Om man ska ha musik kostar det pengar. Alltså hela det här maskineriet. Så att Hur billigt kan man komma undan och ändå få en fin begravning med minnesstund?
Ja, det törs jag inte ha någon uppfattning Nej. Om. För minnesstunden har jag inte varit med och Nej. Arrangerat. Men jag tycker ändå att man behöver inte ta den dyraste kistan. Man behöver inte ha så mycket blommor som ändå ställs ut. Alltså, de gånger som man har varit på begravningar på Skogskyrkogården, där det är borgerliga begravningar, det kan vara massor med blommor. Och så går de anhöriga ut. Och vad händer med blommorna? Jo, man öppnar en lucka i golvet och föser ner dem där. De går direkt till
återvinning.
Återvinning. Och jag tycker det gör ont. Och då brukar jag säga, men ni vet att ni får ta med blommorna om ni vill. Ni behöver inte lämna dem här. Och många tänker, kan man göra det? Ja, men det är klart ni kan. Och så försöker man. Men det finns ju så mycket måsten. Och så många som är rädda för att göra fel.
Ja, exakt det.
Och det jag försöker göra är att det finns inget rätt och fel. Man kan göra precis som man vill. Och måste man gå runt kistan? Och måste man det? Nej, man måste ingenting.
Nej. Fast de här ritualerna, det har jag också tänkt på.
De är fina.
Och framförallt så blir det någonting att förhålla sig till. Man får det här lilla bladet där man ser vilka punkter som gäller. Så man vet, nu ska någon sjunga, nu ska någon göra det. Och när man då sitter där, och nu ska vi tydligen gå runt. Så att, annars är man ju väldigt valhänt när man går på en begravning.
Men det tror jag inte man är om man går till min.
Nej?
Nej, därför att jag brukar säga, vad ska du ha det tryckta programmet till? Och det är inte sällan någon säger att man ska följa det så.
Ja.
Men man blir ju väldigt låst av det tryckta programmet.
Okay.
Så säg att du 2 dagar innan tänker att nej, men jag ångrar mig. Jag vill inte ha den där låten där. Jag vill ha det här och jag vill att hon ska läsa den här dikten. Jaha, då kan man inte ändra. Då får man följa programmet. Så jag brukar säga att ta i så fall en bild eller någonting som man kan sitta och hålla i. För att själva... vad som ska hända, det sköter jag, brukar jag säga. Du behöver inte fundera.
Jag talar om
när det är dags. Och du behöver inte vänta. För det finns ju såna här oskrivna regler. Vet
ja.
Just, du kan ta defileringen till exempel.
Det är det man går runt kistan.
Det brukar väldigt många tycka är väldigt obehagligt. Så då försöker jag säga att vi behöver inte göra det. Men de flesta vill ändå till slut att man gör det. Och då talar jag om att man behöver inte ställa sig vid huvudänden och titta på de andra. Man kan stå var som helst runt kistan och lägga sin blomma. Men kom ihåg att där den första personen lägger sin blomma, där kommer alla andra att lägga den också. För det är som någon sorts följa John. Man vill inte göra fel.
Ja.
Och sen behöver man ju som sagt vara... Jag brukar själv numera, om det är ett fotografi med, då brukar jag flytta fotografiet så att man kan titta på det när man lägger sin blomma.
Jaha, vad bra!
Så då är man liksom inte den... Man känner sig inte så
uttittad. Nej.
Och sen flyttar jag tillbaka fotografiet och så har man liksom klarat av den. Men det har hänt många episoder med det här. Jag kan ta en annan grej som man aldrig reflekterar över annars, tror jag. Och det är att när man har gått runt kistan så sitter de närmast anhöriga längst fram. Och om det då är någon som kommer som får för sig att jag måste krama Ann.
Exakt.
Och så kommer nästa och jag måste också krama Ann.
Då blir en
det blir en kö till att kramas. Plus att de som redan har gått och satt sig kommer på att oj, jag måste ju också krama. Så då får man köer från olika håll.
Ja.
Och det här brukar jag försöka prata med de anhöriga om. Det här är någonting som kan hända. Om det är en person som har mycket gäster då på sin begravning. Så vill ni inte bli kramade hela tiden så kan jag tala om att ni får spara kramandet efteråt. Men det dröjde ju länge innan jag kom på att man kunde regissera det. Liksom.
Men vad intressant att du säger det. För att den här tafattheten man känner.
Ja.
När man är själv så stressad över att gå fram där. Och så går man därifrån och så ser man plötsligt pappan till den som har vars son har tagit livet av sig. Då blir man ju själv så känslig. Så man är ju tvungen att gå och krama honom. Man tänker, det är honom jag ska trösta, inte mig. Det är inte min son som tog livet av sig.
Precis.
Men då blir det ju som du säger. Alla andra blir också jättestressade. Hur ska jag göra?
Och jag tror faktiskt ofta, inte kanske om det är ett sånt tragiskt fall, men en så kallad normal begravning av en äldre person. Ja. När det är naturligt så att säga att man har den här tillställningen. Då tror jag inte att det är för att trösta. Jag tror att man tröstar sig själv.
Ja, jag förstår.
För det blir plötsligt tydligt att herregud, jag kanske också dör.
Ja, alltså, ja, det är väl också sånt när en gammal människa dör. Ja. Det jag tänkt på, vad är man gråter över? Ja. För att egentligen är det ju en lättnad ibland, eller jag ska säga så här. När min mamma fick en stroke dröjde 6 år innan hon dog. Och jag önskade ju henne inte de här 6 åren. Nej. Så det var en lättnad för mig att hon äntligen fick lämna.
Mm.
Så vad är det jag gråter över? Jag gråter över livets ändlighet.
Det är det man gör. Och jag brukar ibland säga att alltså jag vet ju att alla dör.
Ja.
Så kan man citera någon klok människa som säger det på något fint sätt. Men då tänker jag att jag är nog inte ensam här inne som tänker att det blir nog något undantag för mig.
Ja, visst.
För att man kan inte förstå. Jag säger, om jag dör, säger jag.
Om jag dör sen?
Ja, och då ser jag direkt att det är flera som ler redan då.
Ja,
ja just det, så tänker jag också.
Ja. Men det är inte när jag dör?
Det säger man ju aldrig.
Nej, jag vet.
Om jag dör.
Jag vet.
Men alltså, vi kommer ju inte undan.
Nej. Jag har nu ett barnbarn som har kommit på att jag är gammal för jag har haft ont i knät. Så jag säger, jag är så gammal, jag kan inte gå ner på knät längre. Jag kan inte bära det för jag har så ont i knät, jag är så gammal. Så hon kallar mig för Mimmi. Mimmi, du är jättegammal va? Ja. Ska du dö? Ja, men inte idag, säger jag till henne. Så vi har den kommunikationen. Som tur var har jag en moster som är över 80 som hon får träffa. Och då, du är jättegammal, säger jag. Så att hela den här grejen, och då ska man svara på.
Ja, men vet du, det där, och i början så är mina barnbarn. Vad händer när man dör då, mormor? Ja. Vad svarar man på det? Det är ingen som vet, säger jag.
Ja.
Och så fick jag ur mig, ja, man kommer väl dit man var innan man kom till mammas mage.
Mm.
Och du säger, det går ju inte. Man kommer ju inte in i mammas mage. Ja, men måste vara där man var innan man kom till mammas mage.
Mm.
Jaha, säger barnen. Och liksom, och då känner jag plötsligt, jaha, det är kanske så man ska tänka. Och sen så fick jag till det också någon gång med att säga att ja, det kanske är det bästa som händer hela livet, det vet vi inte.
Nej.
Och så går jag och tröstar mig själv med att jag vet ju inte.
Nej, men då måste jag ta det då, det svåraste av allting. Hur ser du på döden, Monica? Du som träffar på döden så mycket. Du är ju inte präst och har Gud och Jesus bredvid dig hela tiden.
Ända fram till Olle dog så trodde jag att jag hade stenkoll.
Ja.
Men när det kommer nära, då har jag ingen beredskap alls. Men jag är inte rädd för döden.
Nej.
Det är jag inte. Jag tror att jag törs säga att jag tycker att det är naturligt.
Mm.
Fast jag önskar att det inte var det. Men jag känner att det är en kedja. Jag tycker att jag har placerat in mig i någon sorts rundgång.
Men jag tänker, ofta de som väljer borgerliga begravningar, de kanske inte har någon tro, annars kanske man hade valt att begravas inom kyrkan.
Men vet du, när man kommer till begravningen, då har, jag ska inte säga alla, men de allra, allra flesta har en känsla av att det är någonting mer. Alltså.
Det är så?
Ja, det är det. Och även om man då brukar jag tänka, vad skönt det måste vara om man har en Gud som man kan tro på.
Mm.
Och som man kan förlita sig på. Det måste ju vara en väldigt, väldigt fördel en sån här stund. Som ett avsked.
Mm.
Men ofta så försöker jag hitta några dikter eller så som ger en någon sorts känsla av att det är ett kretslopp. Blommor dör och blommor vissnar och de kommer tillbaka igen. Och det känns som att även den mest hårdhudade humanistiska förespråkare faktiskt behöver någonting just den där stunden för att stå ut faktiskt.
Ja. Jag var med om en begravning, jag var en kyrklig begravning i Tyresö kyrka. Då sa prästen så här, jag tycker det var jätteintressant, han sa så här, ja, nu sitter vi här och undrar, var är Ann-Marie? Ni funderar på, är hon här, är hon där? Är hon fågeln där, är hon ljusstrålen där? Allt vad ni säger. Men det finns en som vet. Och sen tänkte jag, nej. Försök. Och det är Ann-Marie. Sa hon. Hon vet hur det är. Och hon har gjort den här resan. Nu, som vi alla sitter och undrar över. Hur går det till? Och jag ska säga, jag är ganska nyfiken, så hur det här går till. Så, och då satt jag, för jag var så beredd på att han skulle prata om Gud och Jesus. Mm. Tänkte att nu kommer någon sånt här, hon är på hans högra sida eller vad det heter. Någonting. Jag har svårt för alla de här orden, för att jag har ingen, det finns ingenting i mig som resonerar med dem. Men just det, han sa det. Så att...
Det är ett otroligt fint formulerat. Ja. Jag har någon liknande, men ja. Tanken är precis den som man försöker sprida när man är borgerlig officiant.
Ja.
Jag har en väldigt nära vän till mig. Hon har en dotter som har blivit präst i 40-årsåldern. Och jag sa till henne, nej men Mimmi är väl inte religiös?
Mm.
Jo, hon har ju troende klart, säger hon till mig. Och den tjejen, den prästen, var den som begravde min man.
Aha.
Han ville ha en kyrklig begravning.
Ja.
Och min kompis, hon har sagt att inget minnestal över mig, inget griftetal vill jag ha.
Mm.
Men de vill ju ha sin dotter som präst. Och då säger Mimmi till mig så här, som prästen heter då, att vill du höra det griftetal som jag ska hålla för
hon
mamma?
Hon måste hålla griftetal. Måste,
då sa hon så här, du kan höra mitt griftetal, det är så här. Alla ni som är här, ni känner ju min mamma. Och ni vet att hon absolut inte vill att någon ska tala om henne. Hon kommer att spöka för den som gör det. Men jag måste hålla ett griftetal. Så det har jag gjort nu. Så var det slut. Det tyckte jag var... Alltså då har man hittat sin roll, tycker jag. Vad man är där för.
Ja.
För sen när hon och jag jämför våra ritualer, då, eller det var vad vi gör, så gör vi väldigt lika. Alltså, du berättade en präst som talade så som jag talade. Ja. Och Mimmi och jag använder samma språk. Men då säger hon, men det viktigaste, det gör ju inte du, säger hon. Tänkte jag, vad sjutton är det? Överlämnandet.
Nej.
Mm. Och där känner jag då en respekt för de som har en tro. Mm. Och som tycker att den delen är väldigt viktig.
Mm.
Så när jag liksom har funderat på det, så försöker jag också i det här som jag presenterar. Att man har en liten stund efter det här att man har gått runt.
Mm.
Att det blir alldeles tyst en stund.
Mm.
Och så får var och en tänka, det är den vill då.
Mm.
För jag tror att alla behöver vi på något sätt fundera över livet när man är där. För det är ju livet vi är där för att fira.
Och det tycker jag var intressant, den här prästen sa, han visste inte heller.
Nej, det är ingen som vet.
Nej. Så att, och han har ju sin tro och alla vi hade vår tro.
Ja, men om man har en borgerlig ceremoni så tycker jag att det viktigaste det är att de anhöriga känner att de verkligen känner igen sin förlorade vän.
Ja.
Eller man eller barn eller vad det nu än är.
Ja, och att man får den här hyllningen av ett liv. Och det som också, jag har varit med om begravningen där den de beskrev inte var den person som var där. Det stämde inte. Man sa fel ord och fel platser. Och,
jag ska berätta en
och
sak.
Det var så, man hade nästan lust att nej, hon bodde inte på Tyringe. Hon bodde på Tynninge. Alltså man blev så arg när det var fel. Och det var fel. Och hon var en sån och sån. Var hon inte alls det? Och då gick man därifrån arg. För att det stämde inte det prästen
det där
sa.
Det där får man ju försöka gardera sig för. Då.
Ja.
Jag brukar säga att om det är så att jag säger något som är fel, så rätta mig då nu. För att
du,
jag
menar, säger det.
Det kan, det säger jag alltid. Att liksom, för det kan ju vara något ord eller någonting som man har missat. När jag började det här begravningsjobbet, då fanns det ett rykte om att det fanns en begravningsofficiant som var så jättebra.
Mm.
Och då tänkte jag, henne måste jag gå och lyssna på. Och vi pratade med varandra i telefon och jag kände att vi var ganska lika. Så vi sa, vi kan väl lyssna på varandra och ge varandra lite tips. Sen skulle det vara begravning för min chef, min första rektor som jag har beundrat så kolossalt hela mitt liv.
Mm.
Och det var en borgerlig begravning. Och hon skulle ha den begravningen, den här tjejen. Så jag tänkte, vilken tur jag har. Alltså, nu sätter jag mig långt bak och hade papper och penna och skulle skriva upp, tänkte jag, vad hon sa. Men jag blev så upprörd så jag kunde inte skriva.
Nej.
För hon pratade inte om den personen.
Visst det,
jag kände inte igen honom alls. Jag blev så där så jag kände att jag kan inte vara tyst.
Nej, fattar.
Så på minnesstunden, då pratade jag med hans fru och hon var lite bekymrad över att hon inte hade anlitat mig då, för hon visste inte att jag hade börjat med det här. Men jag sa, jag vill gärna säga något nu.
Ja.
Så jag var tvungen att ställa mig upp där och verkligen tacka den här personen.
Och ge den riktiga bilden.
Jag,
eller en personlig...
Ja, jag försökte beskriva honom som jag hade sett honom.
Mm.
Sen fanns det väl... Alla har ju olika minnen, så man kan ju inte säga att jag har rätt och hon har fel. Men jag vet ju att den här personen som hade begravningen, hon kände ju inte honom. Nej. Utan hon hade ju lyssnat in.
Och inte fattat.
Men inte fått fram det som var för mig då, det viktiga med honom.
Ja.
Det kanske var någon annan som tyckte att det var perfekt.
Men är det kanske därför extra bra med minnesstunder efteråt också, att alla kan få ge sin
exakt,
bild. För
exakt.
Att det är, man är en sak kanske yrkeslivet och hemma som mamma,
visst,
som pappa.
Det går, det, eller, syskon har helt olika bilder av sina föräldrar.
Ja.
Och sen är det ju så att när någon dör, då kommer ju våra sämsta sidor fram.
Ja.
Det dyker ju upp släktingar som man inte kände till. Och det blir oense om arv. Och,
ja, det, efteråt, ja.
Ja,
så begravningen är höjdpunkten. Alltså det sen går det neråt.
Nej, men det, begravningen kan vara så att man får liksom ha två förberedande samtal. Och så får man se till att hålla de här två grupperna isär.
Oj,
och så försöka balansera det där.
Jag fattar.
Det ska inte säga att det är vanligt, men det är inte ovanligt.
Nej. Och sen försvinner ju också, om det är ens föräldrar som försvinner, så försvinner den som hållit ihop oss.
Exakt.
Så att då blir man ju också väldigt, man blir ensam med sin...
Men en gång till måste jag säga det där med musiken. För att den första musiken som man spelar, den får ju gärna då vara, tycker jag, lite samlande. Lite att man sitter där och tänker, ja nu börjar det snart.
Mm.
Och så jag vill alltid att det börjar med musik, att ingen ska säga någonting först. Utan man sitter och samlar ihop sig. Men sen ett sista...
Mm.
Låten, när man kallar det för låt eller melodin, det brukar säga ta den gladaste, roligaste, häftigaste ni kan komma på.
Mm.
Så att man går därifrån med, liksom
med lite glädje.
Med lite glädje.
Ja. En annan praktisk fråga, i Tyresö då, står du uppsatt som en av officianterna i Tyresö? För
nej.
Man kan ju gå in på Tyresö kommuns hemsida.
Nej,
tror jag.
Det finns inte längre.
Det finns inte längre?
Jag har inte sett den. Men...
Förut fanns det?
Ja, det fanns i början när jag höll på med
ja,
det här.
Ja.
Men sen var det klart, det finns ju, nu har jag glömt vad titeln är, men det är någon som länsstyrelsen har som ska bevaka hur kommunerna sköter det här. Och Tyresö kommun började ta betalt av de anhöriga för att få pengar att ge till officianterna.
Aha.
Och det är förbjudet.
Aha.
Och då lämnade jag den där listan, för jag hade ingen lust att ta emot allmos. Och då tyckte jag var renare i så fall att skriva en faktura så att de vet vad de betalar för.
Men vem är det som utser officianter?
Finns ingen.
Aha, vem som helst?
Vem som helst kan... Det borde jag börja med att säga.
Ja.
Jag rekommenderar den här sysslan till alla som inte riktigt för dagen fylld med något meningsfullt. För, det är...
för att förut var det kommunen, va? Som utsåg... Alltså det var en lista, för det var ju också i de politiska partierna. Vilka som skulle bli begravningsofficianter, vilka som skulle bli... Så det valde man i de partierna.
Nej. Men det, när jag blev officiant så var det Erik där som frågade om jag ville ha en begravning. Det ingenting med kommunen.
Så om man går till en begravningsbyrå så är de kan föreslå olika officianter då?
Exakt. Mm-hmm. Så som officiant så vill man ju då, om man nu vill jobba mycket, så vill man ju ha några byråer där man vet att där tycker de och jag lika om hur det ska gå till. För så, det är olika det också.
Så du är inte mest i Tyresö?
Jag är inte mest någonstans nu, för jag har nästan lagt av. Men, men det blir ju mycket Tyresö, för att man känner folk här och det blir så.
Och vilka ställen kan man vara på? När det...
det finns väldigt många. I Tyresö så har vi ju Bollmora kapell.
Den som ligger på Lindalens...
Ja,
där.
Vid brandstationen.
Aha.
Det tror jag inte många vet. Ett väldigt gulligt litet kapell.
Hur många får plats där?
Jag tror att det är 30, men man kan ha dörren öppen. Och där är det kyrkklocka. Det är väldigt gulligt kapell.
Aha.
Dessutom är det en liten hall.
Aha.
Så att om det regnar eller det blåser så kan man anhöriga träffas där, hänga av sig kläderna. Man kliver inte rakt in liksom, utan väldigt, väldigt fint. Sen har vi ju borta vid församlingshemmet. Numera heter det Pilgrimscentret.
Ja, där var min mamma.
Det är ju ett
större
och väldigt ljust och fint.
Ja.
Sen har jag varit på bygdegården flera gånger. Och man kan vara ute. Jag har varit i trädgårdar.
Jaha.
Jag har varit... för Tyresöbor så är ju sen Skogskyrkogården.
Ja, det är också
där
stort.
Där är alla kapellen öppna.
Alla kapell. Men där är det lite religiöst på väggarna, eller?
Ja, det är det. Och då får man väl försöka förstå att man får förlika sig med det. Då.
Ja, för det är väl där kan det lika gärna vara präster som står.
Oh ja. Mm. Och det finns ju många, just nu så är det reparation av de stora lokalerna där. Så man har tagit fram Sandsborgskapellet som ligger på andra sidan Sockenvägen också.
Men det här med äldre människor idag, jag har en granne vars mamma blev 105 eller 106, jag kommer inte exakt ihåg hur gammal hon blev, hon begravdes aldrig. Men då kom det i alla fall en 30-tal släktingar. Men de pratade om att när man är så gammal så är det ibland så att det finns ju inga som kommer ihåg en. Ja. Hur är det då? Vad händer med en människa som inte har många anhöriga? Vad händer med
det där? Det trodde inte jag fanns, men jag har haft flera där det inte har funnits någon. Utan det har varit jag, kistan och begravningsbyråns representant.
Ja, för det fanns inga anhöriga.
Inga anhöriga. Och då undrar ju jag då, varför ska man ha det här? Och det är ju inte min sak att bestämma det, utan jag fick ett uppdrag och då var det svårt.
Ja, då vet du ingenting.
Nej. Jag försökte läsa, försökte tänka hur gammal var hon, vad gjorde man då när hon var, lika gammal. Och så. Och det är ganska konstigt.
För det har man läst om att det finns...
Alltså om det är en religiös begravning, en kyrklig, då förstår jag. För då är det ju ett moment som jag inte har, det här överlämnande, tron. Mm. Men på en borgerlig begravning så finns ju inte det. Så att, men jag har haft sådana uppdrag ett antal gånger. Jag har haft uppdrag där det har varit en anhörig.
Ja.
Och det tycker jag är oerhört svårt. Jag har haft uppdrag där det har varit 300 gäster.
Mm.
Och det är mycket mer hanterbart.
Det är lättare också.
Ja, mycket lättare. Ja. En person, då är det riktigt svårt. Ja. Riktigt svårt.
Mm. Men om man då vill nå din dotter som då tagit över. Alltså om du då ska reklam kan man inte göra. Men det kan vi visst göra i den här radiokanalen. Hur hittar man henne i så fall?
Man hittar henne på hennes namn, Fia Gunnarsson. Och hon finns också, hon har en hemsida. Så söker man begravningsofficiant Fia Gunnarsson så kommer man till henne.
Bra där.
Hon är sjuksköterska egentligen. Hon har gått kurser, vet du, hur man tar hand om sorgeprocesser.
Ja, men det är bra.
Så hon har ju kunskap som inte jag överhuvudtaget har haft. Men jag känner mig väldigt, väldigt tacksam över att hon fortsätter det här.
Ja.
För att jag vet ju hur oändligt mycket jag har fått. Alltså, pengar får man ju inte. Nej. Men så mycket olika livsöden som man får berättat för sig. Alltså en sak har jag lärt mig och det är att det är alldeles sant som man sjunger. Vi kan ingenting ta med oss när vi går.
Nej.
Det spelar ingen roll.
Nej. Och det är fantastiskt, Monica Englund. Du som ändå haft ett, vad ska man säga, väldigt intressant liv i och med att du jobbat som lärare inom lärarfacket. Suttit med i politiken, varit ordförande i kommunfullmäktige. Och så säger du ändå att det här sista 20 åren är det viktigaste uppdraget.
Ja, absolut. Ja. Jag har gett mig mycket, mycket mer.
Och det har inte ens varit pengar inblandade, lite grann, men det är inte...
Det är ingenting man gör för pengar, utan det är att man känner att när man står där och har förberett en begravningsceremoni, då brukar jag säga, nu är det nöjeskontot.
Ja.
För att det är jobbigt innan, alltså när man ska förbereda sig, men när man väl står där, då är det så underbart att känna när... Man ser leendet hos de här som
jag förstår
är
det. Jag förstår det.
Det är en känsla som är obetalbar. Alltså.
Fantastiskt.
Jag har gjort några tavlor. Alltså. Jag kan berätta om en.
Ja.
Det var en väldigt sorglig begravning. Det var ute i Österhaninge-salen. Och det var en ung pappa som hade tagit sitt liv. Så det var väldigt känslosamt. Och han var djurgårdare. Väldigt starkt. Och det var många unga djurgårdskillar där. Och jag hade haft begravningar både för Hammarbyar och AIK och
mycket sådana så. Halsdukar.
Halsdukar och låtar och sådär. Ja. Så jag, dumt nog, föreslog de anhöriga att ska ni inte ha en djurgårdslåt med också då?
Ja.
Jo, tyckte de. Och jag peppade dem till det. Och så tyckte jag då att den passar ju bäst sist då, tänkte jag. Ja. Så det styrde jag väl inte. Och det var väldigt olyckligt. För de här tuffa killarna som hade verkligen kämpat sig igenom det här att säga adjö till sin kompis. När Djurgårdslåten kom, då tappade ju de konserterna.
Ja, såklart.
Då blev de ju riktigt...
Bröt de ihop.
Bröt ihop.
Ja.
Men det, det gick ju att samla upp dem. Men musiken, alltså, den gör ju så oändligt mycket mer än orden.
Jag vet. Och när jag var på den här med självmord så var det min bror och jag spelades. Ja. Brorsan där.
Ja.
Och då blev det, då går det inte, alltså jag kommer inte ihåg någonting från den begravningen, för den var så sorglig.
Ja, det blir väldigt sorgligt.
Ja. Men det är ju fantastiskt roligt, det är fel ord. Intressant att den här, liksom, den här uppgiften som är nästan ideell, eller ideell kan man ju säga, när man lägger ner så mycket tid, att det är så viktigt att du känner att det här är det bästa du har gjort. Bara det säger ju att det här med begravningar, ingenting man bara ska hasta över.
Nej, det ska man inte göra. Och det som jag tycker har varit det mest lärorika rent kunskapsmässigt, det är ju att i Sverige så har vi ju nu många nya religioner som har kommit hit. Och de väljer då en borgerlig officiant för att det ska vara neutralt till deras religion. Ja. Så jag har haft begravningar med buddhistmunkar som har suttit och nickat. Och jag har haft begravningar med många.
Ja, vad roligt.
Så det är helt fascinerande.
För den här resan vi gör vi själva. Även sista, om biten. Sista biten gör vi alldeles själva.
Om vi nu dör, du och jag.
Om vi nu dör. Ja, jag säger varje gång. Inte idag, säger jag till mina barnbarn. Tack så mycket att du kom hit igen, Monica Englund. Och det är lika kul att prata med dig. Så nu måste du hitta på ett nytt ämne till nästa gång. Så vi kan fortsätta.
Ja, vi har inte kommit in på skolan än.
Nej, det har vi inte pratat. Jo, lite grann, men inte tillräckligt mycket. Det här programmet är det jag, Ann Sandin Lindgren, som får redigera. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och tack så mycket igen, Monica Englund.
Tack.